Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörs dagens evangelietext den fjärde söndagen efter 13 dagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det 14:e kapitlet och från den 22:a versen. Strax därefter befallde Jesus lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sedan han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke." Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig." Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: "Så lite tro du har. Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: "Du är verkligen Guds son." Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Och visst kan man liksom se det framför sig som bilder. Det Matteus beskriver idag. Hur Jesus kommer gående på vattnet i mörkret. Eller hur han med utsträckt arm drar upp Petrus som håller på att sjunka bland vågorna. Kristi makt och hans omsorg är uppenbara. Vi har också två bilder som kanske inte är lika framträdande, men är väldigt talande. När Jesus sätter sig i båten, då blir det lugnt. På ett självklart sätt så bekräftar naturen omkring dem vem Jesus är. Och så den första bilden som vi ska stanna upp lite för. När lärjungarna är ute i båten i mörker och i motvind. Ja, vi kan se det som bilder. Men det är ju förstås det som hände. Men det är så talande bilder. Så vi ser tydligt vilken betydelse det har för våra kristna liv idag. Även om detaljerna i våra liv skiljer sig mycket från lärjungarnas, så är människan sig lik och världen har inte förändrats. Om de kunde uppleva mörker och trötthet, rädsla, hur de inte riktigt har fast mark under fötterna, och Jesus samtidigt både visar sin omsorg och makt, så kan vi också känna igen samma saker i våra kristna liv. Ja, vi kan ju förvänta oss att även vi ska vara i situationer dit Jesus på ett eller annat sätt har sänt oss. Precis som han sände lärjungarna att ro över sjön. Där vi själva kommer känna oss trötta eller bli rädda. Där vi inte ser hur det kan bära. Och det mest känns mörkt och fuktigt. Ja, de sitter ju i en båt och kämpar för att ta sig över till andra sidan. Mitt i natten i ovädret. Det står att Jesus var kvar på berget tills det var sent. Det måste han ha berättat senare. För lärjungarna kan knappast ha sett honom där de var. Det stänkte från vågorna och det blåste och det var mörkt. Och de hade följt upp med att kämpa mot vågorna. Även om de säkert undrade var Jesus var. De skulle gärna ha haft Jesus där. Vad gjorde han egentligen? Ja, vad gjorde Jesus medan hans lärjungar kämpade mot vågorna i mörkret? Han hade skickat iväg dem i förväg över sjön medan han själv sände iväg folket. Det var nästan alltid en massa människor som kom till Jesus. Men nu på kvällen sände han iväg dem så han kunde vara ensam för att be på berget. Är det inte en talande bild? För vem är det Jesus ber för? Vi vet av andra ställen i Bibeln att Jesus bad för sina lärjungar. De kanske inte såg Jesus där de var. Men de kunde inte vara i tryggare händer när Jesus var uppe på berget och bar fram dem inför faderns ansikte. Men lärjungarna kan inte se detta. De har följt upp med motvind och vågor som slår mot båten. De är trötta. Det har ju varit en lång dag. Och egentligen hade de begett sig till en ensam plats för att Jesus skulle få vara ensam med sina lärjungar. Men folket hade följt efter dem, så de fick inte en lugn stund. Först på kvällen sände Jesus iväg folket, medan lärjungarna får ta båten i förväg till andra sidan. Och nu är det sent på natten. De är fortfarande inte på andra sidan. Det är klart att de är trötta. Och det finns mer i bakgrunden. Något som också kan ha gjort dem oroliga och undrande. För när Jesus tar med sina lärjungar till en enslig plats, så är det för att lärjungarna ska få vila lite. Men det står också om en händelse som leder till att Jesus drar sig undan med sina lärjungar. Johannes döparens död. Det måste ha väckt både frågor och viss oro. Lärjungarna hade ju inte förstått ännu att Guds rike inte är av den här världen. Johannes avrättning måste något ha skakat om deras föreställningsvärld. Om Jesus kommer med Guds rike, hur kan då ondskan verka segra i detta fall? Men de har inte fått tillfälle att fråga Jesus om detta. Det har varit fullt upp med allt folk som kommer till Jesus istället. Och innan folket lämnar Jesus, så sände Jesus iväg lärjungarna över sjön. De måste ha haft mycket att tänka på. Vissa av dem hade varit lärjungar till Johannes innan de blev Jesu lärjungar. De kände förstås en sorg över att han som pekat dem till Guds lamm nu var död. I allt detta så gör de ändå det Jesus har sagt åt dem att göra. De får över sjön i förväg före Jesus. De vet ju att Jesus vet bäst. Även om de inte vet vad Jesus har tänkt eller vad han gör just nu. Och när Jesus ber på berget, så kan vi räkna med att han ber för sina lärjungar. Men det är nog inte det enda han ber för. Vi vet att han också ber för alla som kommer att komma till tro. Men vi kan också tänka oss att Johannes död, som har kastat en skugga över dem, får Jesus att tänka framåt på sin egen kommande död. När han ber, så lägger han också fram sin egen död inför Fadern. Jesus vet vad som ligger framför. Han kommer att låta sig gripas och korsfästas. Han avskiljer sig för sin uppgift och blir styrkt inför korset. Och därför kan han också be för oss, som om vi vore syndfria. Han kan säga när han vädjar för oss inför sin fader: se bort från deras synder, för de är alla lagda på mig. Ja, då kan vi vara trygga, och som stormen blåser upp ordentligt. Vi vet att vad som än händer, så är vi i Guds händer. Antingen för han oss igenom levande, eller så tar han hem oss. Ja, då är vi på väg hem oavsett hur lång tid det tar. Gud har oss i sin hand hela vägen. Men mitt i mörkret och i ovädret så kan vi glömma detta. När vi kanske känner sorg över någonting. När vi undrar hur det egentligen ska gå med Guds rike. När så mycket verkar gå åt fel håll. Eller när vi bara helt enkelt är utmattade. Det är någon gång mellan 3 på natten och 6 på morgonen. Lärjungarna är fortfarande på väg mot andra sidan. Jesus har gått ner från berget och han är nu på väg att komma ikapp dem. Lärjungarna är trötta, men de vet att det de nu ser, det är inte en drömsyn. De kan ju inte vila förrän de är på andra sidan. Och dessutom så ser ju allesammans personen som kommer gående nära båten. Ja, vad ska man tänka? Det är ett spöke. De skriker av rädsla. Vi får ibland påminna oss om att vi inte alltid inser vilken fara vi ständigt svävar i när vi har våra fiender, världen, djävulen och köttet, nära inpå oss. Vi lever ofta lyckligt ovetande om hur Guds änglar får avstyra alla möjliga faror som hotar oss. Men det omvända är också sant. När vi ser en fara och när vi känner oss rädda, så betyder inte det att Jesus är längre borta än annars. Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Mörkret, vinden och vågorna hindrar inte Jesus att komma till lärjungarna. Och det står att när de blev rädda och skrek, att genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag. Var inte rädda. Han väntar inte med trösten. Det kan vara de enda ord vi behöver höra ifrån. Han som har bett för dem kommer nu till dem. Var inte rädda. Han som ska ge sitt liv för dem. Han kan säga de orden. Och de har en verklig innebörd. De tar till sig orden. Vi ser hur Petrus ber Jesus att befalla honom och komma till honom på vattnet. Rädslan är borta. Han förstår att med Jesus kan allting vara möjligt. Men han går inte bara ut på vattnet. Vi ska inte utsätta oss för fara i onödan. Men om Gud har befallt oss något, då ska vi göra det. Jesus svarar: kom. Det är ett ord som räcker. Petrus stiger ner ur båten och går ut på vattnet. Jesu ord har makt. Både att få vattnet att bära och att ge Petrus tro. Om Jesus har sagt det, då behöver vi inte fråga mer. Kristi ord är fastare än marken som vi brukar gå på. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus. Men mina ord ska aldrig förgå. Och ändå kan vi tappa blicken på Jesus. Han som gett sitt ord. Men vi ser på våra omständigheter. Vi ser hur saker, mänskligt sett, verkar vara omöjliga. Man kan ju inte gå på vatten. Och vi börjar inse risken med vad som skulle kunna hända om det inte bär. När vinden ligger på och vågorna är höga, då skulle det bli svårt att simma. Och just för att han vet att han inte kan klara sig själv, så blir vattnet ett hot. Och han glömmer att lita på Jesus. Petrus börjar sjunka. Men Jesus står där. Och Petrus ropar: Herre, rädda mig. Genast. Vi ser det ordet igen. Jesus väntar inte med sin hjälp. Genast griper Jesus tag i honom. Jesus hjälper också den lärjunge som tvivlar. När de blivit rädda och skrikit, så hade Jesus genast lugnat dem med sitt ord: det är jag. Och när Petrus ber om hjälp, så hjälper Jesus genast. Vi har alltid hjälp nära till hands. Inte så att Gud tar oss ur den situation vi står i. De är fortfarande på sjön och ibland vågorna. Och Petrus är ju fortfarande ute på vattnet när Jesus hjälpt honom upp. Men Gud är alltid nära, var vi än sitter eller står. Och han vill komma med sin tröst och sin hjälp. Är det inte lite ironiskt att när Jesus har kommit till dem, när de ser honom, då uppstår mänskligt sett den största faran. Och Petrus håller på att sjunka ute på sjön i ovädret. Är det inte underligt att när Jesus är nära, så tvivlar Petrus? Eller känner vi kanske igen oss? Trots att vi har handlat i enlighet med Guds ord, så kan vi fråga oss om det vi gör verkligen är realistiskt. Även om vi vet att Jesus är nära, så ser vi ändå till omständigheterna. Så lite tro du har. Varför tvivlade du? Ja, Jesus hjälper också den som har svag tro. Vi ska ha blicken på honom och inte på vår egen tro. Då kan vi vara vissa. Han har ju bett för oss. Han har makt över vattnet. Han hjälper oss i rätt tid. Men tänk om, ja, vi kan vara fulla av undringar och funderingar. Vi vet att vågorna ibland kommer att gå höga. Det kommer aldrig att finnas en tid så länge den här världen står, då man inte kan hitta anledning att tvivla eller ifrågasätta. Men varför lägga sin kraft på det? De stiger i båten och som en stilla bekräftelse på vem Jesus är, så lägger sig vinden. Det blir lugnt. Markus berättar att efter detta var lärjungarna utom sig av häpnad. Det som har hänt tar en stund att sjunka in. Men när det har sjunkit in, då får vi säga med lärjungarna i båten: du är verkligen Guds son. Och vi får tacka honom för hans omsorg om oss. Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Vi får tänka på dessa bilder som vi idag får av Matteus, av Kristi makt och omsorg. Hur han kan komma till lärjungarna i mörkret och i ovädret. Hur han genast talar sitt lugnande ord och sträcker ut sin hjälpande hand. Hur hans närvaro får vädret att lägga sig. Och att när lärjungarna inte ser honom och kämpar i ovädret i mörkret, så är Jesus på berget och ber för dem. När dessa bilder sjunker in i våra hjärtan, då kan vi lita på honom och i tacksamhet tillbe Guds son. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som i din faderliga omsorg om oss håller dina barn under korset och låter motgång och nöd drabba oss, för att vi ska lära oss ödmjukhet och bli övade i tron, hoppet och bönen. Vi ber dig, förbarma dig över oss. Hör de böner som vi ber under anfäktelsen och ge oss din hjälp. Låt oss alltid erfara din nåd och ditt faderliga bistånd, och i evighet med alla dina helgon få lova och prisa dig, som med sonen och den heliga ande är en allsmäktig Gud. Amen.